Det är 15.00, det är onsdag och på KTH betyder det att det är dags för vår lilla podd Fika snack om framtidens utbildning, där vi pratar om utbildningsutveckling i smått och stort, lärosätesutveckling i smått och stort, och det sker i form av ett kollegialt samtal live med väldigt begränsat manusstöd och ingen efterredigering. Och det är alltid lika spännande att ge sig in i det här, för vi vet aldrig vart samtalet kommer leda. Jag heter Johan Fredell, jag sitter på IT-avdelningen, jobbar med verksamhetsanalys till vardags. Med mig har jag kollegan från Framtidens utbildning, Joakim Liljesköld. Hej hej.
Hallå hallå.
Och till vår stora glädje så när det är som bäst i våra poddar har vi gäster. Och idag är det ju dubbelt upp då, för idag har vi två gäster. Det är Gabriel.
Hej.
Och Bengt.
Hej.
Varmt välkomna till Fikasnack och vår lilla podd. Tänkte lite kort bara ge en bakgrund till vilka ni är. Så ni bara kort berätta. så kort ni kan. Berätta lite grann om er själva, er bakgrund och vad ni gör på KTH. Gabriel, du kan väl börja.
Okej. Jag har varit relativt kort tid på KTH sedan 2017. Kommer väl från näringslivet då och klev in som lärare i Södertälje i första hand. Men ganska snabbt så hittade jag en roll som vice grundutbildningsansvarig på ITM-skolan. Och där har jag i huvudsak arbetat väldigt fokuserat kring kvalitetsutvecklingsfrågor och sådana saker. Och sen har jag också jobbat med programutveckling av högskoleingenjörerna. Så det är väl min bakgrund i akademin.
Ja, och Bengt?
Ja, nej, jag har väl om möjligt varit ännu kortare tid på KTH. Jag började hösten 22, det vill säga drygt 1,5 år sedan. I min bakgrund är jag är docent i analytisk kemi från Lund och jobbat många år på AstraZeneca i Mölndal, forskningssidan. Och där hade jag ett ganska omfattande akademiskt samarbete i olika vetenskapliga frågor. Sen dess har jag gjort lite andra saker. Jag har varit på myndighet, jag har varit konsult och lärt känna Gabriel har jag också gjort. Vi har jobbat en del tillsammans innan jag började på KTH. Så att jag smög igång lite kurstjänstgöring redan 2019 som konsult då. Så att jag har varit med lite grann så. På KTH är jag PA, programansvarig för det gamla TIMAS, maskiningenjörsprogrammet i Södertälje. Och det håller vi på att lägga ner som bekant. Och jag är också programansvarig för det nya TINTE-programmet nu. Och jag är adjunkt i organisation och ledarskap. Det är en bit bort från kemin kan man ju säga. Jag sitter också, får vi säga, nu från och med 1 januari i ITM-skolans fakultetsnämnd. Så det är väl en summering.
Ja, varmt välkomna båda två till podden. Och idag ska vi prata om utveckling av ett nytt ingenjörsprogram. Och erfarenheter och hur det jobbet går och erfarenheter gjorda och tankar framåt där. Vad är bakgrunden till det här nya programmet och den utveckling som sker där?
Ja, jag kan väl säga något kort om det. Och det är ju att vi hade utmaningar med högskoleingenjörsprogrammen i Södertälje som var kopplade till både antagning och genomströmning. Det visade sig väl att vi hade en ganska stor bredd i de studenterna som började på programmet. Så där lyckades vi ju bra. Men det här breddade deltagandet var en utmaning. Så att vi fick inte igenom riktigt de volymer som vi behövde för att verksamheten skulle bära sig. Så att vi började titta på det där och konstaterade ganska snabbt då att vi behöver göra om saker och ting i grunden. Och det skulle vara svårt att göra utifrån de gamla programmen som plattform. Så att när vi då hade principerna för framtidens utbildning klara så sa vi, nej men låt oss då ta tag i uppgiften att skapa ett helt nytt program på ett helt nytt sätt. Och som är alltså djupt förankrat i principerna för framtidens utbildning. Så att med det som målbild så fick jag uppdraget som projektledare att styra det här arbetet genom processen att skapa alltihopa. Så att det var rotorsaken kan man väl säga till att det startades ett nytt program. Och sen ovanpå det så har det då kommit påtryckningar från industrin att vi behöver högskoleingenjörskompetens inom fler områden än de som fanns. Och därför så, och det, vi har ju en dialog på KTH just nu om programportföljen. Vi har lite för många program, det är lite för spretigt i vissa sammanhang. Så att det var inte utrymme för att starta nytt, utan vi var då tvungna att ersätta gammalt. Samtidigt som vi skulle tillfredsställa flera industrier. Och det var ju då som tanken dök upp att vad händer om vi startar ett högskoleingenjörsprogram i industriell teknik och med flera utgångar. Så att i dagsläget så har vi fyra. Så det var både lite om varför det startade och vart vi är på väg.
Jag bygga på det lite, Gabriel, också med att man kan väl säga så här också att det gamla, åtminstone timansprogrammet, höll kanske inte riktigt måttet vad gäller modern undervisningsform. Och när jag kom in i det sammanhanget här i slutet på 10-talet här, så upptäckte jag att undervisning gavs ju ungefär som när jag själv gick på teknisk på 80-talet. Och jag tänker, har ingenting hänt i den här världen på alla dessa år? Och det gjorde ju också att kopplingen mot näringslivet, kopplingen mot industrins samverkan, kurser var ju lite grann mest på rubriknivå. Det var inte mer än kanske möjligtvis någon typ av gästföreläsning och så. Det var inte integrerat i undervisningsformen, den här typen av industrirelevans. Och det tror jag har varit väldigt svårt att göra utifrån befintliga program. Därför är det mycket bättre att riva det och också bygga något helt nytt och bygga in det rätt från början. Jag tror det är väldigt svårt att dekorera det i efterhand utan att få liksom en allvarlig mening med det. Alltså.
Men om man då ska gå in på den, vad är det som ni gör nytt nu då? Vad är det som ni gör annorlunda? De stora stegen framåt, vad skulle man säga det är?
Ja, jag kan börja så fortsätter du, Bengt. Men tidigare så har ju industrisamverkan på vår nivå där vi har verkat i huvudsak handlat om gästföreläsningar och studiebesök. I det här fallet så har vi hittat fyra stycken industripartners, en per profil. Och de har varit involverade redan från starten i vad är det ni behöver, hur går det här till i er vardag, hur säkrar vi att det vi undervisar i på programmet också mappar mot det ni behöver i industrin. Så att de är involverade i alla stegen i att både utveckla programmet och att utveckla kurserna. Så att det här sker hand i hand. Det är inte så att vi bygger saker och ting och sen så försöker vi få dem att delta, utan vi bygger ihop helt enkelt.
Och det kan låta enkelt och elegant, men jag menar, det är svårt att få det att hända om att man har ett väldigt nära relation med sina industripartners, vilket vi råkar ha med flera stycken av de här som Gabriel syftar på. Och jag vill också addera till att det är viktigt att lärarkåren är drivande i det här. Det är något som företagen också efterlyst, att det är inte företagen själva som kan komma och servera saker. Det är lärarna som måste driva de här sakerna med industrin och tala om hur de tänker lägga upp saker så man får en typ av parrelation här som kan funka. Det har väl saknats rätt mycket i de gamla programmen, tror jag. Det var väl egentligen du, Gabriel, som drog igång det samarbetet från början där.
Ja. Nej, men för att ge ett konkret exempel, vi redan innan vi bjöd in industrin så tog vi del av Scanias teknikkarriärtrappa. Och så tittade vi den och så sa vi, okej, om vi nu ska bygga ett helt nytt program och vi siktar mot att våra studenter när de tar examen ska vara färdiga och kliva rakt in i produktion. Vad kan vi då inom ramen för det här programmet säkerställa i form av kunskaper och färdigheter som gör att de är redan, det är redan check i ett antal rutor i deras karriärsteg. Och när vi nu mappar programmet efter att ha i princip då har skapat årskurs 1, så kan vi se att på det vi kan påverka så mappar vi mot nivåerna 1 och 2 på en 5-gradig skala i Scanias karriärsteg. Så att vi i linje då med rektors tankar om att högskoleingenjörsprogrammen ska vara väldigt fokuserade mot att du ska gå in i en verksamhet ganska snabbt. Så har vi, ja, vi tar de steg vi kan för att verkligen tydligt mappa mot att studenten ska vara färdig.
Och de här
Förlåt,
De här
tack.
trapporna, de är ju, alltså, som företagen har, ju väldigt mycket kopplat till färdighet, vad man kan göra, hur man kan omsätta kunskap. Vi har ju varit fokuserade på att ge dem någon typ av teoretisk kunskap som sedan inte tränas i omsättningen av dem. Och då blir det ju ett glapp när man sen kommer ut på industrigolvet och ska göra de här sakerna. Man har aldrig gjort det här innan. Man vet bara från boken hur det ska gå till och hur det kan se ut. Och inte minst trycker ju industrin på den här förmågan att kunna jobba tillsammans. Vi pratar om det här med kollektiv intelligens i den här artikeln som ligger på vår sida där. Och där är ju det vi behöver träna dem att tillsammans jobba i team för att lösa komplexa uppgifter. Det är ju det som utbildning måste ge dem, för det är så verkligheten ser ut när de kommer ut därifrån. Så det har vi försökt bygga in från allra första början i det här. Och det är också en stor skillnad mot de gamla programmen, kan vi ju säga.
Ja, för det vi pratar om nu, det är ju artefakten, det är ju resultatet av er process. Alltså programmet är ju någon form av utkomst av det här hårda arbetet. Men processen har ju också varit lite speciell, för att ni ska igång HT24.
Ja.
Och hur länge har ni hållit på och vad har det inneburit?
Det formella beslutet om starta nya programmet kom väl i början på maj 2023 då. Och sen blev det sommar. Så att vi har väl i princip, vi kickade igång med en stor workshop med alla intressenter i 28 augusti förra året då. Och därifrån har vi kört på så det ryker då. Och det gör vi att vi pratar ibland om att vi bygger flygplanet medan vi flyger det. Och den traditionella processen på KTH, det är ju att hela programmet är färdigdesignat och sen så säger man okej okay till det. Och nu fick vi ju i princip okej okay på en idé. Och sen har vi förverkligat den idén kan vi säga. Vi har fått dispenser till exempel för när kursplanen måste vara färdiga. Vi har fått otroligt stöd. Det har verkligen varit ett teamarbete det här för att komma igenom alltihopa. Men vi har ju också systematiskt jobbat med att utveckla nya verktyg för till exempel hur vi visualiserar konstruktiv länkning både i kurser och mellan kurser då. Vi har fått alla möjliga olika typer av metodstöd som där vi har haft en av dem som vi har jobbat med. Hon är verkligen världsmästare i struktur. Alltså utan hennes hjälp så hade vi inte kommit så fort fram och inte heller på den detaljnivå som vi befinner oss nu. Va? Så att, ja, vi jobbar ju fram helt nya metoder kan vi säga där. Och det är otroligt spännande, det är lärorikt som sjutton och jag tror att den utmaning vi har framför oss, det är att ta vara på de lärdomar vi har gjort och sen försöka omsätta de verktyg som vi nu använder för till exempel kursutveckling till att spridas till flera. Och det är väl någonting som vi får ta tag i inom ramen för framtidens utbildning, tänker jag.
Ja, men verkligen. Men jag har en följdfråga på det här. Bengt pratar om att få med sig lärarna, men när det går så här fort, hinner man med då som lärare att vara med? För det är ju lite nytt
Nej,
med det här rasande tempot.
det är ju ganska
Ja.
intressant fråga, va? Och där skulle jag säga att det är lätt att underskatta resurser som behövs för att göra det här byggarbetet. Jag vill nämna ju vår strukturstöd här, en eminent person som hjälpt oss med att göra alla de här sakerna. Utan hennes hjälp hade det varit väldigt svårt att gå med det här tempot. Och det har ju också dragit in lärarna i de enskilda kurserna i utvecklingsarbete på ett annat sätt, va? De har fått lägga ganska mycket tid för att sitta och få fram de här strukturerna och förtydliga vad man menar. Det är så lätt att man blir lite svepande, va? Det är så lätt att vara otydlig. Och det funkar inte när man ska göra det här sista steget med länkningar och kursplaner. Och det där tycker jag vi nog i efterhand borde satt av mer resurser tidigare för att få det här på plats. Men grejen är att vi är ju inga strukturgeneraler, vi vet inte hur det här ska gå till. Så vi trevar oss lite grann fram i det här, va? Tack vare det här projektet som nu Gabriel har lett, som kommer från ert håll då, har ju jag som PA fått helt andra möjligheter att göra detta på ett rimligt sätt, kan man säga. Utan det här så vet jag fasen hur det hade gått. Men även med det så ser vi klara utmaningar med att hålla projektarbetet formalia gående, så att säga. Hålla tidplanen, veta när olika saker ska in, veta vilka saker man kan få uppskov på, vilka man inte kan få uppskov på och vilken kvalitetsnivå saker ska ha på olika, i olika steg. Det tycker jag har varit en utmaning i det här arbetet. Absolut.
Ja, nej, det har varit ett gigantiskt lärande och min oro är ju lite grann att det lärandet stannar hos oss som har varit i projektet. Det här behöver vi hitta former för att sprida. Och sen så kanske det kan göras på bättre sätt. Och vi hade förmodligen kommit dit vi är nu, även om vi hade jobbat traditionellt. Men min gissning är att det tagit längre tid, helt enkelt. Men,
Jag tror att en ordentlig analys kring lärdomarna, det måste vi göra och få ner på något sätt.
ja.
Jag tänker, den som lyssnar just nu, ni är ju mitt i det här. Jag skulle ändå vilja borra ännu mer kring det här. Vad är de här nya sakerna i utbildningen? Hur involverar ni industrin krasst på olika sätt? Ni pratade om liksom att de är där en industri per spår lite grann. Men är de med från början? Möter studenterna industrin tidigt? Alltså, lite, att det inte var gästföreläsningar, men hur ter det sig?
Om jag gör lite bred pensel så kan väl du liksom dyka i detaljerna sen, Bengt. Men i arbetet så har vi ju då, alltså Scania och AstraZeneca har vi ju många år i samverkan med. Så att där är vi under skinnet på varandra. Vi pulsar ju liksom industriverkan varannan vecka i detalj på kursnivå sen flera år tillbaka då. När det gäller då Stockholm Exergi och Sandvik så är vi lite längre fram. Men där har vi har ju profilansvariga för de här fyra profilerna. Och en profil är produktion, en är driftsäkerhet, en är energi och en är material då. Och då har ju jag och profilansvariga gjort studiebesök ute i de här industrierna och varit på Stockholm Exergi till exempel och tittat på den gigantiska anläggningen som finns borta i Ropsten och diskuterat med deras chef för Research and Development hur deras kompetensbehov ser ut, på vilken nivå en högskoleingenjör opererar i deras industri och sådär. Det här har vi ju då sen försökt omvända i praktisk handling. Så att hur snabbt kommer de i kontakt med industrin? Jo, andra kursveckan i årskurs 1. Alltså i höst så börjar den här veckopulsen då med att de är ute. Det industrin äger alltså varsin vecka i sekvens. Så att först träffar de en industri, vi hoppas ju då få in 120 studenter på programmet redan på start. Men, så att de har pinglarna i pajen ihop med industrin ifrån andra veckan kan vi säga då. Och sen så kommer det här tillbaks lite senare i programmet. Men det är också så att vi får, i matte till exempel och i mekaniken, så får våra lärare industriproblem utav våra partners då, som de använder som exempel i undervisningen. Så och de är utöver då traditionella gästföreläsningar och sådana saker. Men det är det breda
Ja,
svaret på frågan.
det är ju intressant här, man säger man tänker nytt, men vad faktiskt innebär. Och ni
Ja.
kommer från ett problem med att folk droppat av.
Ja.
Och det här är ju ett sätt kanske då, det är därför det är intressant att höra hur gör ni nu
Ja.
då, för att kanske då hålla kvar studenter
Ja.
som inte har en akademisk bakgrund, och se att man jobbar med riktiga problem och kanske motiveras ännu mer utav det.
Ja, det finns en annan del i det där också. Det är ju, alltså hela första perioden är en enda kurs. Och vi vet av erfarenhet då att våra hingstudenter är kanske inte så studievana. Och vi har ju tidigare, som är traditionellt på KTH, klubbat dem i huvudet med matte från första dagen. Liksom. Så att nu ligger en smyga igång-matte på 3 HP under det första kvartalet. I övrigt så får de lära sig hur pratar en ingenjör, vad gör en ingenjör, med vilken precision arbetar en ingenjör, hur går produktion till överhuvudtaget. Liksom. Så att vi har lagt hela första perioden på att säkerställa att de studenterna som är där ska känna att nej, men här ska vi vara. Så att ska vi få avhopp på programmet så ska det ske efter första perioden. Sen är ju målbilden att då är man kvar resten av programmet och man tar det i den takt som går. Och sen i sista kursen på varje år så ligger en stor tillämpad projektkurs. Där vi alltså hämtar riktiga problem industrin har. Till exempel i AstraZenecas ankommande gods så står en stor diskmaskin för 150 miljoner som de har utmaningar med. Det är sånt som AstraZeneca inte har löst själv. Exakt. Det problemet lyfter vi in i kursen. Och sen så stöttar vi studenterna i att jobba systematiskt med problemidentifiering och lösningsförslag och sådana saker. Och sen slutar alltihopa med en mässa där de visar upp sina lösningsförslag för industrin. Ja, så att vi väver in industrin i verksamheten mycket, mycket tydligare än vad vi har upplevt i andra program. Bengt?
Jo, det kan man absolut säga. Och där sen, det som du nämnde där, Gabriel, det visar också på den här färdighetsträningen hela tiden, att det kopplar till någon typ av problemvärld som då företagen bjuder på. Från de här första veckorna på introduktionskursen till fram till den här avslutande problembaserade lärandekursen i årskurs 1, som sen också följs av en likadan i årskurs 2. Jag skulle lyfta en annan grej också, att vi har ju den här introduktionskursen på 15 poäng. Den består ju av en massa olika moduler som Gabriel har varit lite inne på. Det kräver ju också, det tycker jag är typiskt inte det här, va? Att lärare som håller i olika moduler behöver samverka och samarbeta på ett helt annat sätt än man någonsin gjort innan, va? Det är lätt att man sitter i sitt ämne, man sitter i sin kurs och kör den oberoende av det som sker runt omkring. Här sker ju att saker jackar i varandra, saker hänger ihop, examinationer sker på korsen och tvärsen, som gör att lärarna måste vara ständigt uppkopplade mot varandra och också mot industrin. Så det här är ett helt annat sätt att jobba på, vill jag säga, och det löper ju vidare sen i programmet, period för period. Så det ska jag väl lyfta som en särskild
Ja.
grej också till.
Ja, och
Ja, men det är jättespännande, för det är, och här också, alltså det här med, det finns fyra profiler och flera utgångar från studenterna. Här möter de i samma kurs alla utgångarna tidigt, inte att det är en kurs här möter man, så då blir det lite lärarberoende vilken
exakt.
utgång som är mest spännande.
Det är det vi vill undvika.
En annan unik sak som vi har tagit med oss ifrån det gamla maskinteknikprogrammet då, är managementkursen som Bengt håller. Den kan jag garantera är unik, för att där är alltså i våra problembaserade kurser som ligger i slutet på årskurserna, så i årskurs 2 så är studenterna med och är projektledare för studenter i årskurs 1. Parallellt med det i årskurs 2 så ligger en managementkurs och en projektledningsmodul. I den här managementkursen då på ett antal HP, så dit kommer studenterna med sina upplevda utmaningar med att projektleda studenter i årskurs 1. Och de som är i det här managementkursen och reflekterar ihop med studenterna är linjechefer från industrin. Så att i den kursen som Bengt har idag då, som vi nu har kopierat det här upplägget från, så har vi en kö utav ledare från Scania och AstraZeneca som vill komma dit och vara med. Alltså, vi får inte plats med allihopa. Det är helt otroligt upplägg, och vi får sån feedback ifrån dem. Alltså, det ger ledarna, alltså linjechefer ifrån industrin, får en positiv upplevelse av att komma och processa de här frågorna med våra studenter. Det har jag inte hört talas om någon annanstans. Så att vi tar ju
Brinnande.
naturligtvis russin från det gamla och stoppar in i
Ja.
det nya. Liksom.
Vi räknar kallt med också att i de här UB-ledarna, både ettan och tvåan, kommer personer från industrin att arbeta på ett annat sätt, medverka på ett annat sätt, både som samtalspartner men kanske också som handledare och agera i olika roller i projekt för att trimma studenterna i deras färdighetsträning. Så att det där kommer vi bygga vidare på, i och med att vi känner som positivt gensvar från Astra och Scania. Och det gör vi säkert för de andra också när de kommer att bli lite varmare i kläderna. Jag kan bara nämna där, Gabriel, att i sista managementkursen jag körde nu i P3, där hade vi 12 stycken chefer från Scania och Astra som var inne och jobbade med studenterna. Vi var 22 studenter, så ni kan ju tänka er att det var ganska chefstätt.
Ja. Nej, men vi har också ytterligare ett exempel då när vi ändå håller på. I en av projektkurserna, tillämpad projektkurs i driftsäkerhetsprogrammet, det gamla i Södertälje, så är alltså erfaren projektledare från industrin är styrgrupp i kursen. Så att studenterna rapporterar inte till lärare, utan de får rapportera av progressionen i sina tillämpade projekt till en person som skulle kunna vara deras arbetsgivare i framtiden. Hon beter sig som hon gör till vardags, fast med studenterna. Det är extremt lärorikt för dem. Yes, så det var några exempel, Jocke.
Ja, tackar, tackar.
Och jag då, som är lite mer sådär, allmänt intresserad då, och ska förhoppningsvis också företräda andra personer som är allmänt intresserade av det här utvecklingsarbetet. Ni har ju gjort en rejäl resa här på under ett år. Det är ett halvår lite drygt än så länge. Och som sagt, ni har byggt flygplanet efter det har lyft. Och då betyder det ändå förhoppningsvis att vi har börjat med rätt delar av planet då. Men om ni hade vetat det ni vet idag för ett halvår sedan, vad hade ni gjort annorlunda?
Börjar vi gå med?
Ja, det där är en riktigt bra fråga. Nej, men vi hade nog startat i mycket högre tempo ändå. Alltså, det låter jättekonstigt, men vi upplever ändå att vi rullade på i ganska rimlig takt under hösten. Utan det har ju egentligen från då att vi skulle leverera första versionen av kursplanerna i årskurs 1 i mitten av november drog väl maskinen igång på riktigt. Vi skulle ha kopplat in det här som strukturstödet redan från start. Nu tog det nästan ett halvår innan det gick igång, så att säga. Och vi skulle nog ha ställt högre krav på liksom den formella projektstrukturen. Vi är inte så vana vid att driva projekt, alltså på grundutbildningsnivå i varje fall. Jag kan tänka att forskningsprojekt, där lever man med en färdig struktur och det är liksom alla möjliga olika saker. Men vi har varit kanske lite för deadlinesdrivna. Vi har ju leveranser hela tiden som vi möter då och där vi uppfinner lösningarna på väg fram mot deadline. Så ja. Kanske att vi skulle ha kickat igång med strukturen mycket tidigare.
Det är en reflektion vi gjort i alla projekten i framtidens utbildning. Vi är duktiga på forskningsprojekt, men verksamhetsutvecklingsprojekt är lite annat. Det finns en del lärdomar där.
Och Bengt?
Nej, men jag delar din uppfattning helt, Gabriel. Vi hade behövt mycket stramare projektdrivning från början med tydliga deadlines och tydligare administrativt stöd också. Vi har haft ett bra stöd, men hade varit behövt vara ännu mer på det stödet, tror jag, och det hjälpte oss med vad vi verkligen behöver ta fram kvalitetsmässigt. Det har ju kommit nu på senare tid med, och det ser vi också vilket lyft det där har gjort.
Ja.
Så att det är ju lätt att underskatta. Det känns som det finns tid och vi ändå har erfarenhet att göra sånt här, men det räcker inte till om man inte följer den här stramare planen. Så alltså, tidplanen måste hållas, kvaliteten måste komma på plats. Jag tror också vi har varit hjälpta och haft en styrgrupp som hjälpt oss och liksom att manövrera i systemet på ett eller annat sätt. Där det behövde sättas till resurser som jag var inne på innan. Att få in mer resurser tidigare från lärarsidan också. Men det är ju lätt att vara efterklok, va?
Ja, men det är det fina. Efterklokheten är hindsight is always 2020, som man säger. Men det handlar ju också om att vi skulle kunna göra en del reverse engineering på de här erfarenheterna så att det finns en tydligare plan nästa gång man ger sig kast något liknande.
Yes.
Joakim.
Ja, men jättebra. Ja, men nu öppnar alldeles strax ansökningsomgången till studenterna och sen är det mitten på april som man ska söka, va?
Ja, men 15 är ju tredje och häromdagen blev vi färdiga med allting.
Ja.
Så att det...
Hur gör man nu då? Finns det några speciella kampanjer eller någonting som ni kommer jobba med? Eller hur ska ni
liksom, ja, det är ju bra att du
slå på
nämner det,
trumman?
För nu går vi in i nästa halvtimme då.
Exakt.
Nej, men vi har ju börjat få fram ett underlag som vi skulle kunna använda för hur vi pulsar under hela den här perioden när antagningen är öppen, så att vi har underlag för att agera. Men vi har inte haft den typen av information tidigare, utan det upptäckte vi ju egentligen i veckan här nu att oj, det här stödet skulle vi kunna få utifrån datadrivet och så vidare då. Så att vi har ju en idé om det, men den ska nu omsättas i verklighet i samverkan med våra kommunikatörer, så att säga. Men det ligger ju där. Det är det kortaste svar jag kan ge.
Ja, och 30 minuter går ack så fort när man pratar med personer som brinner för något och kan mycket om något. Vi får se det som en första kontakt med det arbete ni har gjort. Och förhoppningen är att andra personer med liknande tankar nu också vet att sånt här har gjorts på KTH inom ramen för framtidens utbildning och att vi kommer göra vårt bästa för att skapa återanvändbarhet kring alla de erfarenheter ni har gjort här då. Både kring innehåll i programmen också arbetet med att ta fram ett program. Och med det så får vi tacka er så hemskt mycket för att ni tog er tid, och tack för er som lyssnar live och er som lyssnar i efterhand och på snart återhörande.
Tack så mycket.
Tack
Tack
så
så mycket.
mycket. Hej.
Hej.